Det här är P3 Nyheter med Sjödell.
Tack ska du ha, Sofie. Ja, det blir det. Det är P3 Nyheter med mig, Mikael Sjödell. En hel timme spännande nyheter och gäster har vi framför oss. Det har ju startats flera rättsprocesser här i Sverige efter skandalen med bröstimplantaten PEEP, som spricker lätt och innehåller industrisilikon som kan vara farligt för kroppen. 4000 svenskar ungefär har de där, men skönhetsoperationer omfattas inte av någon lagstiftning när något går snett, verkar det som. Sara är en av dem som fick problem och henne ska jag prata med strax. Och så om jobbet som lokförare. Minst 2 gånger i arbetslivet i snitt får man som lokförare räkna med att köra på människor som vill ta livet av sig. Hur hanterar man det där? Hur går man vidare? Det ska jag också prata om. Men först en nyhetsuppdatering från nyhetsdesken i Stockholm. Hallå Simon.
Tjena, och vi börjar med att bildäcken fortsätter brinna vid protesterna i Kiev, Ukraina. Det har varit en ganska lugn natt och demonstranterna har passat på att bygga nya barrikader. Men det hörs fortfarande skottlossningar då och då, rapporterar vår korrespondent på plats. Och nu går det rykten om att presidenten tänker införa uppehållstillstånd. Sveriges utrikesminister Carl Bildt säger att presidenten måste sluta trycka ner protesterna med våld. Minst 21 personer har dött i en bussolycka i Turkiet när bussen körde österut från Istanbul, när chauffören tappade kontrollen i dimman och bussen ska ha rullat runt flera gånger. Några personer ska dessutom ha fått svåra skador enligt turkiska medier. Det är okej att vilja äta upp sin mat innan man blir omhändertagen av polisen. Det slår tingsrätten fast i en dom om en full kvinna i Falköping som var åtalad för våldsamt motstånd eftersom hon ville äta upp sin korv med mos innan hon följde med polisen. Och det är alltså helt okej enligt tingsrätten som friar kvinnan, skriver Västgötabladet.se. Att det blir mer och mer populärt att köra fyrhjuling, det märks, inte minst på hur många som skadas. Trafikverkets nya siffror visar att 74 personer dog i olyckor med fyrhjulingar mellan 2001 och 2012. Och många av dem som skadas är under 15. Så idag ska Trafikverket presentera en ny strategi för att få ner fyrhjulingolyckorna. Och vi får återkomma till det under dagen. Men här och nu så är det du, Micke, som kör P3.
Tack ska du ha, Simon. Ja, det är ju torsdag idag och jag har en rykande aktuell torsdagsgäst hos mig lite senare. Hon har precis klarat kvalet till OS i Sochi i en OS-gren som är helt ny för i år. Slopestyle. 20-åriga Emma Dahlström kommer hit och snackar cork, 720 tail och bakåtvolter. Så häng kvar! Young Girls med Bruno Mars i P3 Nyheter med Sjödell. Senaste dygnets stora snackis, ja, det är hamburgerkedjan Max och deras månadsbrev som skickats ut till de anställda nu i januari. För där tar vd Rickard Bergfors tillfället i akt att snacka politik. Så här skriver han: det är valår och om oppositionen S plus V vinner valet vill de höja både restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga. Det vore en fullständig katastrof för oss och branschen och det kommer få stora konsekvenser för vår tillväxt. Det har blivit en riktig storm kring det här brevet. Reaktionerna kommer hela vägen från partitopparna.
Jag tycker att det är ganska olustigt att ett stort företag försöker förmå sina anställda att inte rösta på en del partier. De lägger sig i vilka politiska val de anställda gör.
Ja, så sa Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt till TV4 efter att ha hängts ut som ett dåligt val av hamburgerbaren. Och Max vd Rickard Bergfors, ja, han kryper till korset och pudlar så här till Aftonbladet.
Om interna memos eller brev läcker ut så skulle jag ju, hade jag vetat det hade jag formulerat mig på ett helt annat sätt.
Ja, hade han vetat att allmänheten skulle få se det här så hade han inte skrivit på det sättet. Det var ju bara de anställda som skulle få läsa om hur dåliga sossarna och Vänsterpartiet är.
Så det är ju en olycklig formulering på det sättet.
Men vad beror den här olyckliga formuleringen på?
Jag hade inte 5 i svenska och jag skriver det som kommer från hjärtat.
Ja, det är språket som mannen på vd-posten inte riktigt behärskar. Hade han bara haft bättre betyg i svenska hade han kanske inte halkat med pennan och skrivit att det vore en fullständig katastrof om oppositionen, parentes, S plus V, slut parentes, vinner valet. Och dessutom...
Det här handlar inte om politik utan det handlar om sakfrågor.
Ja, det här med vilka man röstar på, det här med restaurangmoms och arbetsgivaravgifter. Nej, det tycker inte Rickard Bergfors är politik. Trots det, konstigt nog, så har Centerpartiet tagit tillfället i akt att gå ut och påpeka hur värdefullt det är att maten har samma moms oavsett var den säljs. Och att Max kunna ta nya steg och anställa unga efter att restaurangmomsen sänktes 2012. Och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, ja, han har kontrat och sagt att han tror folk gärna pröjsar lite mer för börjarna om de pengarna gör att fler kan få jobb. Ja, det var visst lite politik i frågan ändå. Så här i efterhand, nu när budskapet redan läckt ut, är Max vd ändå självkritisk och säger att han borde
låtit någon annan som är duktigare på att skriva än vad jag är att göra det.
Det här är P3 Nyheter med Sjödell. Välkommen och lyssna. Win This Life med Nicole Sabonet i P3 Nyheter med Sjödell. Nu har flera rättsprocesser inletts i Sverige efter skandalen med de franska bröstimplantaten PEEP som innehöll industrisilikon och som lätt sprack och läckte ut i kroppen. Läkemedelsverket här hemma i Sverige förbjöd försäljning av implantaten i mars 2010 och då hade 4 000 svenska kvinnor redan fått dem inopererade. En av de kvinnorna är Sara Mogadasi som var med här i programmet i våras och berättade om hur hon drabbades. Och nu har jag med mig Sara igen. Välkommen!
Tack!
Du, först en liten rekapitulering. Vad var det som hände dig? Hur påverkades du av de här implantaten?
Jag fick ju dem insatta runt 2009 där på en klinik i Stockholm. Och kort därefter så kände jag att jag blev sjuk av dem. Men jag kunde inte koppla det till dem vid det tillfället då. Och nu efterhand så är det ju ganska självklart att man blir sjuk av att ha ett främmande medel som läcker ut i kroppen. Jag blev trött, orkeslös, sov mycket. Jag var konstant förkyld. Jag hade bortdomningar och stickningar i kroppen. Och när det var som allra värst så fick jag också delvis synbortfall på vänsterögat. Nu i efterhand, efter att jag har tagit ut dem, så har alla de här symptomen försvunnit. Så att för mig, även om det liksom inte är en läkare som har fastslagit det, så är det ju, så vet jag ju vad de här grejerna har berott på nu efterhand.
Mm. Du opererades vid en annan klinik än den som kvinnorna i Göteborg nu stämmer. Men vad tänker du när du hör att flera rättsprocesser är igång nu?
Jo, men alltså, jag är nyfiken på hur den här situationen kommer att bedömas rent juridiskt. Det är en svår situation att bedöma. Det är ett osäkert rättsområde. Och jag förstår, jag är själv drabbad och jag vet att man är ivrig och försöka få hålla någon ansvarig för det lidandet som man genomgår. Men som sagt, juridiken på området är ju långt ifrån självklar. Därför så är jag väldigt nyfiken på hur de här processerna kommer till sig.
Ja, det är väl det som är frågan. Det verkar lite luddigt om det finns några lagar som skyddar en efter estetiska operationer, skönhetsoperationer, om det pratas om konsumentköplagen och hälso- och sjukvårdslagen. Hur tänker du kring det där? Ser du dig själv som kund eller patient?
Det är ju svårt att säga. Jag har ju köpt både liksom en vara och en tjänst. Alltså, operationen utan produkten är inte i sig möjlig och produkten utan operationen leder ju inte till det önskade resultatet. Så att jag menar, de båda hänger ju ihop så pass. Så det ska bli intressant att se hur man bedömer det rent rättsligt. Vad vi däremot kommer få se är fler liknande processer av den här typen i framtiden. Så att en passning till lagstiftaren är kanske på sin plats då. Att vi kanske inte ska ha en bransch som ägnar sig åt den här typen av verksamhet helt oreglerat så som det ser ut idag. Och på ett minimum då så tycker jag att man borde ha ett lagstadgat krav på antingen eller på tillstånd och specialkompetens. Och det vet jag att branschen också efterfrågar, eftersom är man en seriös driver man en seriös näringsverksamhet så vill man ju givetvis också att såna här lagar ska finnas.
Men vad tycker du där? Den som får implantaten inopererade, har inte de själva ett ansvar, du och andra, att ta reda på vad det är som ska in i kroppen och vad det är för material som ni faktiskt bestämmer er för att betala för?
Jo, absolut. Till viss del har man väl ett ansvar att liksom, kolla upp, men det kan ju inte begäras av en att man ska göra några närmare efterforskningar på själva materialet i implantaten, eftersom de ändå tillhandahålls på ett lagligt sätt genom en laglig verksamhet om en oreglerad. Och jag tror inte att man är medveten om att den här verksamheten, liksom vem som helst får starta en skönhetsklinik idag i Sverige. Det är svårare att få ett serveringstillstånd, ett utskänkningstillstånd på krogen än att liksom börja bedriva skönhetsklinik och börja behandla patienter. Så att en klar regeländring och klarare regler på det området efterfrågas ju, och det behövs. Ja. Det kan inte åligga den enskilda att göra sådana efterforskningar. Sen tycker jag absolut att man ska ta sitt ansvar och göra efterforskningar när det kommer till vilken klinik man väljer och vem läkaren är. Och jag har ju blivit otroligt fattigt bemött av min klinik nu i efterhand. Det är ju undermåligt av en professionell branschaktör att bemöta folk på det sättet. Mm. Så nu i efterhand så önskar jag att jag hade gjort bättre efterforskningar kring kliniken.
Just det. För en annan fråga som har väckt sig är ju det här med att man kanske får då implantaten borttagna, men man får inte nya implantat. Du har ju själv nya implantat som du fick bekosta själv. Hur ser du på det där? Ska man få nya implantat nödvändigtvis?
Det beror på. Alltså personligen så tycker jag ju att man ska ta, att klinikerna ska ta sitt ansvar och ersätta den felaktiga produkten. Men det återstår ju att se hur den juridiska bedömningen blir. Den är ju inte lika självklar.
Ja, du lutar lite åt att det är en produkttjänstefråga där helt enkelt. Hur mår du idag?
Jo, idag mår jag, tack och lov, väldigt bra. Jag hoppas att slippa liksom något efterspel av den här persen. Det har ju verkligen varit en pers. Så att fysiskt mår jag ju bra, men man kan ju aldrig säga vad som sker eller vilken åverkan det här medlet eller det här läckande har gjort i kroppen och vilka följder det kommer få på lång sikt.
Nej, vi får ju se nu vad som händer i de pågående rättsprocesserna. Tack så mycket, Sara Mogadasi, för att du var med i mitt program.
Tack.
Is this how you feel med The Preachers hörde du där. Peter Nyheter med Sjödell heter programmet, där vi nu ska prata om något som händer omkring 100 gånger varje år, nämligen självmord på järnvägsspåren. Att det är så många som tar livet av sig på det sättet gör också att det är väldigt många tågförare som hamnar i den situationen att de sitter i sitt tåg och ser det hända samtidigt som de vet att de inte hinner bromsa tåget. Vårt systerprogram Verkligheten handlar om det här ikväll. Där pratar de med Peter Väne som är 27 år och lokförare. Och trots att han inte har jobbat så länge så har han redan råkat ut för det här 2 gånger.
Ett par hundra meter fram så ser man ett huvud som sticker fram i skogen. Och så en person då som springer upp mot spåret. Jag kommer ihåg den allra första tanken som slog mig när jag såg den här personen springa upp. Det var jävla bärplockare. Varför ska du springa över innan vi kommer? För jag tänkte bara att det var en person som skulle korsa spåret. Varför ska du springa över för innan? Springa över efter vi har passerat istället.
Peter tutar till och tittar bort ett snabbt ögonblick. Bärplockaren borde hinna över spåret. Men det är ingen bärplockare.
När jag tittar upp igen så står ju personen kvar i spåret med ryggen mot och tittar sig över axeln. Och då förstår man ju ganska så snabbt vad det är då. Man nödbromsar ju då. Du drar så hårt du bara kan i bromsreglaget. Samtidigt som man hänger sig på tutan. Och bara tutar och tutar och tutar. Den ena lokföraren som stod bredvid mig. Den skrek bara ut nej, nej, nej. Och satte sig rätt ner på golvet bara. Instruktören som stod bredvid skrek helvetes jävlar skrek han. Och jag vände bort huvudet och satt och blundade. Den här stora klumpen i magen som kommer när jag känner att jag kan inte undvika det här. Nu kommer det kommer att smälla. När man känner att jag kommer inte kunna stanna. Man sitter och tänker, snart smäller det, snart smäller det. Varför smäller det inte? När kommer smällen? Har personen flyttat sig?
Reporter här var Jonna Burén. Och hela reportaget hör du i Verkligheten ikväll klockan 18.03 här i P3. Med mig på telefon nu har jag Mattias Hammenfors. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Du är själv lokförare men också så kallad kamratstödjare vid sådana här olyckor. Vad innebär det?
Det innebär att när en olycka händer så rings kamratstödjaren upp och åker ut till platsen om det inte allt för långt bort har hänt. Och tar hand om den här föraren då som blir drabbad.
Mm. Hur gör du det?
Först är det ju alltid så att jag brukar åka med i taxin då och följa med tillbaka till stationen. Och där så brukar Securitas möta upp då för att det blir alltid ett drogtest och alkotest då. För att säkerställa liksom så att föraren liksom är okej, så att säga, så att det inte är några tveksamheter om det.
Mm.
Och sen så bistår jag liksom att de får prata ut liksom om det som har hänt, och jag finns där liksom för dem tills de känner att det är dags att åka hem liksom, och kan följa med dem hem också om det skulle vara så, och liksom se till att de kommer hem tryggt och säkert.
Har du själv varit med om någon sån här händelse?
Ja, det har jag. Jag har haft en personpåkörning och en bilpåkörning.
Vad var det som hände då vid personpåkörningen?
Jag kom efter en kurva, så såg jag att det låg någonting i spåret. Först så trodde jag att det var något klädesplagg, för jag såg bara att det var något grönt som låg där. Men sen när jag närmade mig då så såg jag att det var en person som låg där och började tvärbromsa. Och tyvärr då så lyckades jag inte stanna innan utan jag körde på den personen. Och det var ju en självmordskandidat då.
Hur påverkade det här dig?
Ja, jag blev väldigt chockad då liksom, när jag insåg vad det var för något jag liksom hade kört på. Och blev ledsen och så. Men ganska snart efter så kom ju räddningstjänst och även polis då, och även ambulans kom ut också. Så ambulanssjukvården kom upp och pratade med mig i hytten.
Mm. Är man som lokförare beredd på att sånt här kan hända?
Ja, de säger det på lokförarutbildningen då, att man ska räkna med att det kommer att hända det här. Det är ju naturligtvis ingenting som är trevligt, men man liksom får lära sig att det kan komma att hända under sin lokförarkarriär.
Mm. Gick du tillbaka till jobbet direkt, eller vad hände efteråt?
Det är ju så att man blir tagen ur tjänst, som det heter, och då blir det först drogtest och alkotest. Och sen efter några dagar så måste man gå till företagshälsovården och prata med läkare, och de kollar upp så att allting är okej. Men så man får inte gå tillbaka och köra förrän man har varit hos läkaren.
Mm.
Strax efter så kan vi börja köra igen.
Du blev ju kamratstödjare rätt nyligen. Helt kort, varför ville du bli det?
Det var för att dels hade vi brist på kamratstödjare, och dessutom så har jag varit med om några olyckor, så jag vet ju vad det innebär liksom att få den här hjälpen från en kamratstödjare. Och jag tycker det är jättebra hjälp vi har från företaget.
Mm. Tack så mycket där, Mattias Hammenfors, för att du ville vara med i programmet och prata om det här. Cirka 100 människor tar alltså livet av sig framför tåg varje år, och Trafikverket har nu satt upp ett mål att halvera den siffran till år 2020. Bland annat genom att sätta upp stängsel, hinder och kameror längs spåren. Bound 2 med Kanye West, och innan dess Addicted to You med Avicii. Du lyssnar på P3 Nyheter med mig, Mikael Sjödell. Hon är ett av världsnamnen inom den sprillans nya OS-sporten slopestyle. Och innan hon packar väskan och beger sig till Sochi vill jag gärna veta lite mer om det här svenska medaljhoppet, såklart. Så jag säger välkommen till dagens torsdagsgäst, 21-åriga slopestyle-åkaren Emma Dahlström. Välkommen!
Hej, tack så mycket!
Du, slopestyle är helt nytt i OS, och kanske också för en del av de som lyssnar på programmet. Så jag tänkte be dig beskriva sporten först av allt. Vad är det för något man gör?
Det finns slopestyle både på skidor och snowboard, men jag åker då skidor. Och då åker man i en bana som är en park. Det består oftast av hopp och rails, det vill säga stålstänger. Och så kör man ett åk där så snyggt och så svårt man kan, och så blir man bedömd av domarna.
Och vad gör man med alla de här railsen och stålstängerna? Då man glider på dem, som sagt.
Precis, man glider på snedden då med skidorna, och ska man helst snurra lite upp och snurra lite av åt olika håll. Och så det viktigaste av allt är att göra det riktigt snyggt så att det ser lätt och lekfullt ut.
Mm. Ett av dina favoritrick är Cork 720 Tail.
Ja, det stämmer bra.
Vad är det för någonting, om du skulle beskriva hur det funkar?
Det är när du åker in mot ett hopp. Så precis på uthoppet så slänger du bak axlarna, snurrar två varv, alltså på snedden i luften, tar tag längst bak på skidan, korsar skidorna, tweakar ut grabben så liksom verkligen syns och markerar att du håller skidan tydligt. Kommer ur korken, alltså snedvridningen, och landar på fötterna.
Oj. Hur högt upp i luften är du när du gör det här?
Det är lite olika, men hoppen brukar variera mellan 18 till 25 meter långa. Och hur högt vi flyger är väl mellan 3 till 6 meter upp i luften kanske.
Du, hur känns det att vara först ut då med den här sporten i OS?
Det känns väldigt kul. Jag ser fram emot Sochi. Det är ett nytt event för oss som kör den här sporten. Och ja, jag ser bara som att det ska bli en kul grej. Extra stort också att man får representera Sverige.
Du har ju hållit på med slopestyle ganska länge. Trodde du någonsin att det skulle bli OS? Alltså OS, att det skulle bli aktuellt med OS för den här grenen?
Nej, jag har faktiskt aldrig riktigt tänkt i de banorna alls. Vilket kanske känns konstigt för några. Men det har liksom känts så långt borta att vi skulle komma in i det här arrangemanget. Men nu var det ju faktiskt OS som frågade efter våran sport. Och det är lite speciellt. Ofta så ansöker förbunden om att få vara med i OS. Men det var faktiskt olympiska förbundet som frågade om vi ville vara med. Och
ni var eftertraktade helt enkelt.
Precis. Jag tror de tycker att det ser lite coolt ut kanske.
Har du hunnit fatta att du ska till OS?
Nej, jag tror jag fattar när jag är på plats.
Hur gick det till när du fick reda på att du var uttagen?
Min sportchef på slopestyle ringde upp och berättade för mig. Och då blev jag bara helt matt och ett enda stort leende på läpparna fick jag hela dagen sen.
Hur tror du sporten kommer tas emot av publiken?
Nej, men jag tror att de kommer gilla det. Vi åker ju, alla som åker här delar samma passion och glädje. Och vi utstrålar verkligen det när vi åker också. Att det ser kul och lekfullt ut. Och vi gör ju det här för att vi älskar det. Och så är det väldigt spektakulärt också. Så jag tror att folk kommer gilla det.
Det blev ju lite av en Twitterstorm bland slopestyle-åkare när den här amerikanska tv-personligheten Bob Costas nyligen beskrev sin syn på slopestyle som OS-gren. Jag tänkte vi skulle lyssna på hur det lät.
Okay,
I think the president of the IOC should be Johnny Knoxville. Because basically this stuff is just jackass stuff that they invented and called Olympic sport.
Ja, han jämför ju här hoppen och trixen i slopestyle med jackass, de här tv-galningarna som utmanar varandra och gör saker som gör ont på alla möjliga vis. Vad tyckte du om den här jämförelsen?
Ja, på visst vis så är det väldigt konstigt att han pratar om sånt som han egentligen inte har så bra koll på, visar sig verkligen här. Vi är ju atleter som många andra och testar nya trick, så det är klart att vi ibland kanske får blåmärke, men vi utsätter oss ju inte för smärta på samma sätt som Jackass gör. Dock så är ju också Jackass liksom professionella på det de gör, så att i viss liknelse kan vi ha med att vi gör volter och liknande, men vi jagar väl inte smärta som de gör kanske.
Nej, de gör ju ändå rätt häftiga grejer. Blir du lite smickrad av jämförelsen ändå?
Ja, jag tycker det är kul att kolla på Jackass, men smickrad är väl kanske inte rätt ord. Nej.
Du, Sochi om 2 veckor alltså, men du har redan varit där en sväng, eller hur?
Yes, vi var där med SOK redan i oktober en sväng.
Svenska olympiska kommittén, vad gjorde ni där och hur var det att komma dit?
Det var meningen att vi skulle varit där med slopestyle-anslag och haft ett testevent redan i februari, men på grund av snöbrist så blev det inte så. Så därför så bad vi SOK om att få följa med nu i oktober också. Och det var väl just för att få se hur allting ser ut och vart det ligger, och så man är lite förberedd om man nu skulle komma dit. Och det får jag ju också.
Mm, du reser ju en hel del för träning och tävling. Hade du varit i Ryssland förut?
Nej, det var faktiskt första gången. Så det var riktigt kul.
Vad fick du för intryck då?
Ja, det är spännande land. Ny kultur för mig. Jag gillar att resa, så jag tog ganska mycket kort och liksom tog in den atmosfären som var där. Sen kanske inte riktigt Sochi i den byggarbetsplatsen som det var gör Ryssland riktigt rättvis, det kan jag nog inte riktigt säga.
Nej, okej. Okay. Det har ju varit mycket diskussioner inför Sochi om idrottare som vill protestera mot rysk politik och främst då mot de här nya anti-homolagarna. Är det något som du har funderat på?
Ja, jag tycker ju inte riktigt att det är rätt. Alla ska ju få ha sin egen fria vilja och göra det de vill. Men så nu när vi åker dit som till Sochi så kommer jag mest fokusera på sporten och åka dit som en atlet, tror jag.
Mm, men man hör ju ofta det där att sport och politik är olika saker. Har du funderat något kring det?
Nej, inte så jättemycket. Jag fokuserar mest på sporten som sagt var, och sen följer jag med i media och på nyheterna så gott det går, och så fattar jag mig en uppfattning ifrån det.
Mm. Snöbristen då, vad är senaste nytt där? Har det kommit någon ny snö?
Ja, senast jag hörde att de har ganska bra med snö och att de ser ut att kunna bygga alla banor som krävs. Så vi hoppas på att det kommer lite nysnö när vi kommer dit också, så vi får lite puder. Det var kul.
Ja, vi ska strax prata mer om din vardag och hur du kom dit där du är idag efter den här låten. Dancing on my own med Robin i P3 Nyheter med Sjödell. Där jag har med mig dagens torsdagsgäst, slopestyle-åkaren Emma Dahlström. En OS-debutant i en OS-debuterande sport. Hallå igen, Emma.
Tjena dig där.
Du, slopestyle, ny sport i de olympiska spelen. Och för många idrottare är ju OS en sån här självklar dröm man har. Men det har det väl inte riktigt kunnat vara för dig, tänker jag. Vad har du haft för mål tidigare?
Nej, det har verkligen inte funnits med på kartan överhuvudtaget, eftersom det är ju faktiskt första gången vi är med. Men det som är absolut störst i våran sport är då X Games istället. Så det gick några år när jag började köra den här sporten och jag fick syn på att X Games fanns. Så det var ju såklart ett väldigt stort mål för mig. Och så kom jag ju dit 2012 också.
X Games, extremsporttävlingen alltså?
Precis, i Aspen, USA.
Men det är ju inte nytt för dig det här med slopestyle. När stod du på ett par skidor för första gången?
Jag tror att det var mellan 2 och 2,5 någon gång som jag stod på skidorna första gången. Alltså i princip så fort som jag började gå. Men innan det så satt jag på mammas och pappas rygg och åkte på sele.
Så du var van att vara i miljön alltså?
Ja, det kan man säga.
Hur såg dina steg ut sen då? Vad gjorde du efter dina första tvååringens första skidsvängar?
Min familj har alltid varit väldigt skidintresserad, så vi åkte på lite skidsemestrar runt om i Sverige. Och sen så körde jag alpin tills jag var 8 år. Men jag fattade ganska fort att jag inte tyckte det var så kul att åka mellan portarna, utan det var ju mycket roligare att åka på sidan av pisten och hoppa i smågupp. Så det var väl där någonstans som det började. Och så växlade jag om till snowboard i cirka 3 år, där mellan 10 till 12 där någonstans. Och sen så började jag åka skidor igen och fastnade direkt för att köra i parken.
När insåg du att det här skulle kunna bli en karriär för dig?
Det var väl först, jag sökte in på ett gymnasium i Malung som just utövar den här sporten. Freeride-gymnasiet heter det. Det finns fortfarande. Och började jag köra där och fattade väl att jag kan snart mäta mig med proffsen. Och så testade jag mina vingar första gången 2010 på en tävling nere i Europa. Och det gick bra. Åkte ner året efter och då vann jag den.
Vad är viktigast för dig där då? Att lära dig så häftiga tricks som möjligt eller att jobba på dem du redan kan?
Jag har utvecklats ganska pö om pö, alltså ganska lite hela tiden för att kunna behålla stilen och snyggheten i när jag kör. Det är min starka sida när jag åker. Så min utvecklingskurva kanske har gått lite långsammare än andra, men den har gått stadigt uppåt och fortsätter fortfarande att gå uppåt, så det går i alla fall ett rätt håll.
Du pratar en del om hur viktigt din stil är som slopestyle-åkare. Vad innebär det där med stil?
Ja, men det är just det här att det ska se lättsamt ut och lekfullt ut när du åker. Till exempel när man håller grabs, så tar tag i skidan, då ska man hålla den så länge som möjligt och göra så mjukt och följsamt som möjligt. Inga spretande armar och ben överallt, utan det ska se snyggt ut helt enkelt.
Ja, det ser ju snyggt och coolt ut också när ni flyger runt där uppe i luften. Är du någonsin rädd?
Nej, inte så rädd. Men det handlar hela tiden om att ta små steg. Det var ju inte så att jag hoppade det största hoppet liksom första gången jag var i parken. Utan man tar det liksom lite pö om pö. Tar lite större hopp för varje gång kanske. Testar tricken i större hopp och svårare trick. Och då blir det inte så läskigt.
Du har ju varit ganska skadedrabbad och var borta från tävlandet ett helt år. Hur var det att stå vid sidan av och titta på?
Nu i efterhand så tror jag nog ändå att det var ganska lärorikt. Det var ju väldigt frustrerande när det väl hände, men det var nog bra att kunna se på sporten utifrån och liksom verkligen få längta tillbaka och ha suget i åkningen. För det hade jag verkligen. Då kunde man gå och tänka på nya trick och hur man skulle lösa lite problem i pisten. Och liksom. Men det var nog bra.
Hur gick det att komma tillbaka då?
Det gick ganska bra. Jag har kört 3 tävlingar sedan jag var tillbaka. Och första gick inte så bra. Andra kom jag 2:a på. Och sista världsgruppen kom jag 7:a på nu. Så helt okej.
Mm, i Schweiz va?
Jajamän, sista var ju svårt.
Du är uttagen till OS än så länge ensam tjej från Sverige. Är det få tjejer som håller på med den här sporten, slopestyle?
Ja, tyvärr är det ganska få tjejer som tror jag inte vågar sig in i extremsportsvärlden.
Varför är det så då?
Jag vet inte, kanske just för att det är mycket killar som håller på och liksom, som har drivit på sporten ifrån början. Men jag hoppas nu att jag kan visa att det, liksom, det är en sport för tjejer också. Det är så himla roligt, så de borde verkligen testa på.
Mm. Du, inför OS nu då, vad tror du själv om dina medaljchanser?
Ja... Om jag får till det så kan det nog gå hela vägen, tror jag. Jag ska göra mitt bästa och siktar absolut på att komma på pallen.
Du, då önskar jag dig givetvis stort lycka till i OS och stort tack för att du vill vara min torsdagsgäst idag. Emma Dahlström, tack så mycket för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Demons med Imagine Dragons och innan det hörde du Money on My Mind med Sam Smith. I veckans sista P3 Nyheter med Sjödell, där jag idag bland annat har pratat om självmord på järnvägsspåren och hur man hanterar det här som lokförare. Jag pratade med Mattias som är kamratstödjare och hjälper andra lokförare som är med om påkörningar. Lovisa har mässat in till programmet och hon skriver: så traumatiskt det än är för lokförarna tror jag inte att kameror och staket kommer hindra någon som inte vill leva längre. Skulle inte de pengarna kunna gå till att hjälpa människorna till att vilja leva istället? Hur vet jag inte, men det vet nog någon familjerådgivare eller psykolog, skriver Lovisa i sitt sms. Vad tänker ni andra? Fortsätt diskutera gärna på sverigesradio.se/p3nyheter och lyssna på Verkligheten här i P3 ikväll, som handlar om hur det är att köra tåg när någon plötsligt ställer sig på rälsen. Och vilken hjälp man kan få efteråt. 18.03 ikväll hör du det här i P3. Låten Snap Out of It med Arctic Monkeys får avsluta P3 Nyheter med Sjödell för den här veckan. Vi som jobbar med programmet heter Hanna Sandgren, Aldiana Talic, Anna Johannesen och Niklas Mannheimer Ruberg. Producent är Torbjörn Karlsson och tekniker idag var Boris Milovanovic. Jag heter Mikael Sjödell. Strax är det PP3, men först nyhetsrubriker. 63 personer har frusit ihjäl i Thailand under de senaste månadernas rekordkyla i landet. Det rapporterar flera internationella medier. Natten mellan onsdag och torsdag var den kallaste i Bangkok på 13-30 år. De stridande parterna i Sydsudan är redo att skriva under ett avtal om vapenvila. Det uppger medlare i Etiopiens huvudstad Addis Abeba, där fredsförhandlingarna hålls. Och sist ska jag berätta att artisten Justin Bieber arresterades i Miami Beach tidigt i morse efter att ha ägnat sig åt otillåten street racing med en hel del alkohol i kroppen. Ja, de där nyhetsrubrikerna avslutar P3 Nyheter idag.